Vi går till den första krönikeboken, och det är 29 kapitlet detta står. Och det är David som prisar Herren inför hela församlingen och säger så här: prisad vare du, Herre, vår far, Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra, stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Till vem är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Och ingen kan väl förneka att när det gäller de här, ska jag säga, gåvorna som tänker, som kommer ur jorden, som vi skördar, så är det verkligen Gud som har gett växten. Sen får vi hjälpa till lite grann med att vattna, och vi får gräva runt det, kultivera. Det är vår uppgift. Men utan Gud, utan den där livsgnistan i fröet som finns där, utan den genetiska koden, om man ska ta på ett uttryckssätt som man inte använt på den här tiden, det som Gud har skapat, ritningen till hela, så hade det inte gått. Gud ger växten. Och det finns oerhört många, många fler anledningar till glädje och tacksamhet när man är Guds barn. Tacksamhet för att Gud är god. Och det är någonting som jag kommer att stanna vid idag lite grann. Att Gud är verkligen god. Och de bibelverser, de är mest hämtat från dagens text på kyrkåret som jag tagit idag, men några till. De handlar om detta. Och vi ska stanna inför det. Jag ska läsa ytterligare några bibelord innan Joel får ta över här en stund. Och det handlar om att lära känna Gud, vem Gud är. Och det finns en fantastisk bok i Gamla testamentet som jag gång på gång förundrar mig över. Och det är Hosea, profeten. Ni vet, han som Gud säger till: gå och skaffa dig en otrogen hustru. Du ska veta att hon ska bli otrogen, hon kommer överge dig. Och så är det en bild på Israel då. Och han får uppleva det i sin egen familj med sin fru, som egentligen handlar om hela folket. Och så får han presentera det för folket sen. Och jag tycker det är helt fantastiskt vilken man den Hosea, att han är så lydig Gud. Och så här står det i 6:3. Så låt oss lära känna Herren. Jag låter sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådandes. Han ska komma över oss likt ett regn som vattnar jorden. Och Jesus säger i Johannes evangeliet 14:: om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna Fadern. Ni känner honom redan nu, och ni har sett honom. Och de var lite förundrade över detta när han sa det. Men vi ska återkomma till det. Om vi hoppar tillbaka till profeterna, så Jeremia, så står det om vad det är vi ska berömma oss av. I 9 står det: så säger Herren, den vise må berömma sig av sin vishet, må inte berömma sig av sin vishet, och den starke må inte berömma sig av sin styrka, den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig till att han har förstånd att känna mig. Att han har fått vishet, klokhet, förstånd till att lära känna mig. Och jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För till sådana har jag behag, säger Herren. Och vi var inne på under den här serien som Sven hade här, om det här att lära känna Gud. Det skapar inom oss tacksamhet. Det kom fram i samtal vi hade efter en av samlingarna. Och Jesus säger i Matteus 11: jag prisar dig, det jag säger i en bön detta, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Så att lära känna Gud, det handlar om barnaskap, det handlar om pånyfödelse, det handlar om tillit, om tro, där vi verkligen litar på, precis som Hosea litar på att Gud, han gjorde verkligen detta för att det skulle bli bra. Tillit och tro, det är sånt som vaskas fram i samspelet mellan Gud och människa. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mig ditt ljus. Är det inte det vi längtar efter? Gud, jag vill se dig. Och jag blir så rörd när jag hör denna sången och sjunger med i den. Därför att det är min längtan, att det är det vi ska upptäcka vem Gud är. När jag arbetade som pastor i Tidaholm så hade jag medhjälpare ungefär som Joel nu jobbar i Gårdsten. Det var två stycken, det var tre församlingar, så att vi var en krets av församlingar. Och den kvinnliga, det var en pojke, en flicka, och de berättade för mig, jag är uppvuxen i kristet hem och jag har verkligen lärt mig om Gud och lärt mig jättemycket. Men jag förstod inte att Gud var god. Jag tänkte hela tiden på Gud som straffande och dömande. Och jag läste Gamla testamentet och glömde bort att se helheten i Bibeln. Glömde bort att se de pedagogiska finesserna som faktiskt finns där för att vi ska lära oss vad livet innebär. Men så fick jag komma till bibelskolan och då öppnades mina ögon. Jag tänkte på det vid denna sången här. Och jag fick se att Gud är god. För jag fick se att det kristna livet är bara, inte bara en enda sak, en detalj, utan det är så mycket mer. Det är jätteviktigt att våra pastorer och de som undervisar verkligen talar om alla sidor av Gud och talar om vad som gäller, talar om att det finns en himmel och helvete och talar om att Gud har gett oss val att välja det goda, välja livet eller döden. Men om vi bara fastnar i detta att det finns saker som är jobbiga i livet och tror att Gud på något sätt ska stå för det, då har vi fastnat på vägen. För det som berättas om vi tänker på, nu har vi läst två ställen i Gamla testamentet här och ser vilken positiv och tacksam atmosfär det är där, så förstår vi att den här skolan som Israels folk gick i, där de fick uppleva så mycket som var jobbigt, det var för att det skulle bli något som vi också skulle lära oss. Att de skulle bli förebilder för något som skulle komma. Det är inte så att Gud vill det onda och vill slå ihjäl folk, även om man kan tycka så när man rycker loss sammanhang. Utan Gud vill att vi ska välja livet och välja den goda sidan och komma in i det här barnaskapsförhållandet, som blir ett pappa-barn, förälder-barn-förhållande till honom. Och jag är så tacksam till Jesus för de här löftena som finns i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Löftena om det goda, om att det finns en skörd att vänta. Och jag tackar Jesus för att de här löftena föder i mig ett flöde av tacksamhet mot Gud. Och det var det som nämndes av nu under den här serien lite grann. Och detta att när vi upplever tacksamhet för de gåvor som Gud ger oss. Tacksamhet över att Gud har gett oss frälsningen. Tacksamhet över det vi ska fira här i nattvarden. Att Gud ger sig själv genom Jesus Kristus som ett offer. För att vi ska slippa tänka på detta. Att jag är en sån syndig människa. Jag är en sån hemsk människa. Därför det finns en nåd, en förlåtelse. Gud talar om för oss, detta är fel, det som du gör där. Men du har en chans till omvändelse. Men det jag vill, och till exempel som man säger till den här kvinnan som kom till honom, som de ska slå ihjäl, det är faktiskt de som är laglärda och kloka och står för rättfärdighet, tycker de. De ska slå ihjäl henne, för de har fått för sig att man ska tolka skriften så. Men Jesus, han är ju faktiskt ursprunget till det hela. Han vet hur det ska hanteras. Så han bara böjer sig ner och säger, ja, kasta första stenen du som utan synd. Ja. Den ena efter den andra troppade av. Det var ju inte meningen att det skulle praktiseras på det sättet. Meningen med den här pedagogiska finessen, att de vet att egentligen är jag värd ett dödsstraff. Men det finns förlåtelse, och det gäller oss alla. Egentligen, hade vi inte haft Jesus, så skulle det kanske varit fruktansvärt jobbigt. Men nu har vi Jesus, och vi har nåden, och vi har förlåtelsen. Och han har tagit våra synder på sig. Han har tagit vår skuld på sig. Och det finns befrielse. Och vi får acceptera detta och låta bli att leva kvar i det gamla livet. Och leva det nya. Så jag tackar Gud för att han är Gud, för att han är helig. Och jag tackar för det som kommer hända i framtiden. Dagens text, jag ska inte läsa hela evangeltexten, men den handlar om de här spetälska leprasjuka. Och det är gränslandet mellan judar och samarier. Så det är nog en grupp som innehåller både samarier och judar. De var ju tvungna att hålla sig utanför samhället eftersom det ansågs så smittsamt. Och de kommer där och Jesus helar dem. Underbart, fantastiskt. Men var bara en som kom tillbaka och tackade. Och han säger då till den mannen, gå iväg, din tro har hjälpt dig. Men var tog alla de andra vägen? Och tydligen var den här en samarie, för han kallar honom för främling. Bara den här främlingen, vi hade kunnat säga invandrare kanske i vårt land, kom för att tacka. Var tog alla de andra vägen? Sen så har det slagit mig här att tacksamhet hör ihop med längtan. Så jag vill läsa en psalm som ni nog känner igen, en del av den. Och det är 42 psalmen. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar jag, min själ, efter dig, o Gud. Jag törstar efter dig, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför ditt ansikte? Mina tårar är min föda både dag och natt. För ständigt så säger man till mig, vad är nu din Gud? Men jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i mitt minne hur jag tidigare gick tillsammans med alla andra upp till Guds hus under fröjderop och tacksägelse i högtidsgavran. Så varför ska jag vara ledsen och orolig? Jag hoppas ju på Gud, för jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Tacksamhet är en atmosfär i Guds rike. Paulus skriver om det i Kolosserbrevet 1. Ni ska få kraft till vad uthålliga och tåliga allt. Med glädje ska ni då tacka Gud. Ingen som ser på sig själv ska egentligen kunna bara på sig själv och tänka vad duktig jag är och så. Det som nämndes i tidiga bibelord jag läser, kan egentligen med ärligt uppriktigt hjärta tacka Gud. För då är man ju bara inriktad på sig själv, på egot. För det är Gud som strider för oss. Han har ansvaret, grundansvaret. Och därför finns det en ton av glädje, tacksamhet, av seger när vi går inför Herren. I Nehemja 8:10 finns en vers som jag brukar tänka på ibland. Det är den här, vi har en sång, en lovsång som han spelar på. Det är fröjd i Herren är vår starkhet. Det liv som Gud har gett oss kan uttryckas i glädje. Och vi Herre Jesus lever i en atmosfär av glädje, lovsång och tacksägelse. Därför han längtar efter att få höra vårt tack. Han längtar efter att höra vår lovprisning och lovsång. Även i prövningen så kan vi känna tacksamhet. Och vi ska be här efteråt för sådana som har råkat ut för prövning. Och du som är sjuk har möjlighet att komma och få förbön. Men det står i andra Korinthierbrevet 8:2 att fast de varit hårt prövade så har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Jag har tänkt på, för Sven sa någonting under den här serien också, tänk vad svårt det är att vara kristen och vara rik, något liknande. Och jag tänkte på det, alltså om man blir för upptagen av jordiska, man kan ju vara jättefin som kristen och vara rik om man kan hantera det. Men kan man inte hantera det så är det jättejobbigt, det blir en frestelse, en prövning. Men här står det om de fattiga, att de kan vara överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har alltså inte bara en droppe eller två droppar av glädje, utan det var ett överflöd. Och det tycker jag är fantastiskt. Så Petrus, han uttrycker ju det i sitt brev, och det känner ni säkert igen. Gläd er därför om ni nu en kort tid får utstå prövningar av olika slag. Och lite senare står det i samma kapitel. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar inför honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Så det kommer prövningar. Alla slags prövningar. Men de är inte meningen att de ska ta bort glädjen. Vi kan känna så. Men Gud vill ge oss en inneboende glädje som varar även i denna jobbiga situation. En obeskrivlig himmelsk glädje, som Petrus sa. Och den går ju inte riktigt att beskriva. Ibland så blir det tårar blandade med glädje. Men Petrus lär oss att tacka Gud ändå med glädje. Nu ska jag läsa episteltexten för dagen. Och den känner ni igen, det är helt säker på. För när det gäller detta ämnet så brukar man alltid ta upp den. 5 kapitel i 1 Thessalonikerbrevet. Var alltid glada. Be ständigt. Tacka hela tiden Gud. Gör så, för det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra, avhåll er från all slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Så även om vi blir mobbade, då vi kan stå ut med det tror jag. Och när vi blir förföljda kanske vi kan låta bli att säga tillbaka. Men att uthärda och hålla tyst under lång tid, det är lite värre det. Men även sånt kan människor som inte är kristna råka ut för. Men vad vi kan som har Jesus i oss, det är att vi kan tacka och prisa Herren trots sån här problem. Vi ska avsluta med en psalm. Det är psalm 65. Det som bor vid jordens ända står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar. Och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Vi får en gåva av Gud. Vi får hans skapelse. Och hur gör man när man tar emot en gåva? Ja, man behöver ju inte göra någonting egentligen. Man tar emot. tacksamt. Och när vi tror på Gud och hans ord så tar vi emot. Det är evangelium. Det är det glada budskapet. Och när vi tar emot i tro så gör den Guds heligande, gör vår tro till startpunkt för under i våra liv. Och när vi går till nattvarden idag vill jag att vi ska komma ihåg detta. Att det kan bli en ny startpunkt för oss allihopa i förhållande till Gud. Därför att vi behöver ständig pånyfödelse. Och vi behöver påminnas om att Gud har gjort detta för oss. Att Jesus har försonat oss med Gud för att vi skulle kunna få ta del av frälsningen, ta del av förlåtelsen och nåden. Och den som tagit emot denna kraften som nåd innebär, för det är en kraft, en Guds kraft, den vet att det är en verklighet. Sefanja 3:17, det är också en lovsång vi sjunger ibland. Herren, din Gud, bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig. Han ser på dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Men han fröjdas över dig med jubel. Ta emot det ordet.